ber att, att ditt ord ska bli levande för oss. Herre, vi ber att du ska uppenbara det som du vill ha sagt den här dagen. Det som är dina ord, inte människors ord, Herre. Tack Herre för ditt ord som du vill dela med oss, som du vill styrka oss med, som du vill förvandla oss med och göra oss ännu mer lika dig med, Herre. Tackar dig för det, Herre. Så låt din ande få verka mitt ibland oss och öppna varje människas hjärta som har kommit hit, Herre, så att vi kan ta emot av dig, så att vi kan lyssna till dig, Herre, höra vad du verkligen vill säga. Det ber vi om, Gud, i Jesu namn. Amen. Amen. Så, vad gott att få vara tillsammans med er idag och också få dela det som ligger på mitt hjärta och som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Och temat som kanske kan upplevas lite konstigt, men som jag fått till mig för den här dagen, det är ledarskap i Guds rike. Och då kan man undra dels vad det har med den här texten att göra som vi läste om tidigare ifrån Lukas evangeliet, men det ska jag dela alldeles strax här. Ledarskap, det är ett av de kanske mer populära ämnen som finns idag, som vi hör mycket om i samhället, både i näringsliv och i kommun och landsting och stat och ja, på idrottsrörelsen, på alla olika områden så hör vi väldigt mycket om ledarskap och ledarskapets betydelse för framgång i den grupp som man leder. Och ofta när man tänker kanske i samhället då på ledarskap och utifrån den här världens sätt att se på det, så kan det ofta handla om just en teknik, en stil, en attityd vi har. Någonting som vi kan producera fram och lära oss, så att säga, bara vi följer de rätta metoderna, de olika punkterna. Jag skulle kunna ha en 10-punktslista här för allt man ska tänka på för att bli en framgångsrik ledare. Och ni skulle kunna anteckna detta och gå hem och praktisera det. Och säkert göra bra ifrån er också på olika sätt. Men frågan är vilken attityd Jesus hade. Vem var Jesus? Han var kungarnas kung och herrarnas herre. Guds egen enfödde son. Och vad var det som vi läste om och som Bertil också var inne på? Han kom ridandes på en åsna. Finns det någon modern ledare i vår tid som skulle ha haft den inställningen till sitt ledarskap som Jesus hade? Det kanske hade varit mycket mer påkostat med livvakter, pansarbeklädda bilar eller limousiner och mycket pompa och ståt, röd matta och liknande. Men Jesus, som den största av oss alla och som den största av dem alla, kom till oss ridandes på en åsna. För mig så säger det en del om vad ledarskap i Guds rike handlar om. Det är inte ledarskap utifrån vad den här världen tycker om att det borde vara, utan det är ledarskap utifrån hur Gud ser på att ledarskap är. Och vad är det som Jesus ger uttryck för? Jo, han ger uttryck för det som finns på hans insida. Det som han är på djupet av sig själv. Han kommer inte därför att visa upp någonting för andra och säga hur stor han är i sig själv. Utan han kommer i vetskap om vem han är. I vetskap om vem han är. Och detta råkar olika människor se och bekräftar genom att de hyllar honom i den här stunden. De jublar, de prisar honom, de lägger ner palmblad och kvistar framför honom, deras mantlar lägger de också ner, bara för att vörda honom och bekräfta att du Jesus, du är den du är. De sjöng också, eller ropade också någonting, och det var: välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. I ett annat textsammanhang från Matteus och Markus så står det om Hosianna, Davids son. Hosianna i höjden. Och här så kopplar de samman det med David, med kung David. Det kanske finns få ledare i Bibeln som så väl gestaltar ledarskap i Guds rike som kung David. Kung David, vi ska läsa ifrån första Samuels bok. Vi ska se här. Kapitel 16. Kung David, som en gång var herdepojken David, han strävade inte efter att bli en ledare. Han strävade inte efter att bli någon inför människor. Saul däremot, som var kungen före honom, han var en person som mycket väl ville visa vad han kunde, vad han förmådde. Och han var rädd om sin egen position. Och Gud, som hade utsatt Saul till kungen, krävde också av kungen att kungen skulle göra vad Gud hade sagt i allting. Men Saul misslyckades på det området. Fast han hade en stor befattning och en viktig position, så misslyckades han ändå i att kunna värda Gud och vara den auktoritet som Gud ville att han skulle vara. Och därför så blev han också avsatt, och Gud sände en profet och avsatte kung Saul. Och det står i kapitel 15 och vers 35 att Samuel ville inte mer se Saul så länge han levde, ty Samuel sörjde över Saul, och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Men det var inte heller slutet på det som Gud ville för Israels folk. Därför att Gud hade också en annan kung i beredskap. Och då sände Gud Samuel till en man som hette Isai och som hade 8 söner. Och i vers 6 i kapitel 16 så står det så här. Följ med mig dit om du har Bibeln med dig. När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: det är säkert Herrens morde som står här inför Herren. Men Herren sa till Samuel: se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sa: inte heller honom har Herren utvalt. Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sa: inte heller honom har Herren utvalt. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa till Isai: Herren har inte utvalt någon av dessa. Och han frågade honom: är detta alla pojkar du har? Han svarade: det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren. Då sa Samuel till Isai: sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han har kommit hit. Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. Stå upp och smörj honom, sa Herren. Till han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. Vad var det som var så särskilt med David att Gud utvalde honom framför alla hans bröder? Därför att till det yttre så var det förmodligen de som skulle ha blivit ledare. De som kanske var mer lämpade att leda Guds folk, Israels folk i den här tiden. Men Gud såg inte till det yttre, han såg till hjärtat. Och när Gud ser på dig, då ser han inte till dina yttre kvalifikationer, vad du kan, vad du är bra på, utan han ser till ditt hjärta. Han ser inte till vad andra människor tycker och tänker om dig, utan han ser till vad du har för inre kvaliteter, vad du har i ditt hjärta, hur din relation är tillsammans med Gud. Vi ska kolla på ett ställe till här där det framgår det som Eliab, alltså den äldste brodern, hade i sitt hjärta. Och det är lite längre fram här ifrån kapitel 17 och vers 28. Och då är det så att dessförinnan så har Goliat utmanat Guds armé, alltså Herrens armé, Israels folk, och han har hånat dem. Han har sagt en massa skymfaktiga saker mot dem. Och så sänder Isai då sin son David med mat till sina bröder. Och så kommer han dit. Och så ställer han lite frågor. Och så hör hans bror Eliab detta. Så säger brodern så här i vers 28 kapitel 17. Hans äldste bror Eliab hade hört hur han talade med männen. Och han blev rasande på David. Och han sa: varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit. David svarade: vad har jag då gjort? Det var ju bara en fråga. Sen vände han sig från honom till en annan och frågade samma sak. Och han fick samma svar som förut. Förstår ni nu varför Gud kanske inte valde just Eliab? Därför att Eliab levde inte i den relation med Gud som Gud ville ha. Han kunde inte anförtro sin kraft till honom. Han kunde inte anförtro sin smörjelse till honom. Därför att Eliab hade så mycket annat i sitt liv som han fortfarande kämpade med. Och därför så utvalde Gud David istället. Och likadant är det med dig och mig. Gud ser till det som finns i ditt innersta. Frågan är, vilket liv har du tillsammans med Gud? Vilket liv har du när ingen ser dig? Att stå här och tala i 30 minuter, det är en ganska kort stund. Och det är inte den stunden som någon predikant, tror jag, strävar efter. Ingen präst, ingen pastor, ingen ledare strävar efter den stunden. Utan det finns ett liv som har format personen i fråga, men som ingen annan ser. Och det är livet tillsammans med Gud. Ibland så hör man att det saknas ledare bland Guds folk. Det saknas ledare i församlingen, det saknas ledare i andra kyrkor och ute i samhället. Men i Guds rike så saknas det egentligen aldrig ledare, därför att ledarna sitter här framför mig. Det är ni som är ledarna. Det är er som Gud vill forma. Det är er som Gud vill förlösa. Det är er som Gud vill frigöra för att tjäna människor överallt. Det är som Gud vill multiplicera så att ni får andra människor som ni kan leda, vägleda, fostra och så vidare. Vissa kanske kommer göra det med skaror på 50 eller 100 personer. Andra med en person, två eller fem. Men ledarna sitter här framför mig. Det är ni som är dem. Och där blir frågan, ser du på dig själv som en ledare som ska tjäna andra? Eller strävar du efter en position? När David hade blivit smord till kungen och när Saul insåg att David var den som skulle efterträda honom, så började också Saul att förfölja David. Och vid flera tillfällen så var det nära att Saul dödade David. Men Herren beskyddade honom och han kunde så att säga smita undan vid varje tillfälle. Vid några tillfällen så hade David chansen att döda Saul. Ett tillfälle, det var när de var vid en grotta. Saul hade gått undan för att göra sina behov och vila lite grann. Längre in i den här grottan så gömde sig David med sina soldater. Och hans soldater, de uppmanade honom att nu har du chansen, David. Nu kan du ta livet på den som förföljer dig. Och David smög fram, skar av en bit av manteln från Saul. Och när Saul hade gått ut därifrån så ropade David till honom, se vad jag har här, en bit av manteln. Men ändå så har jag inte dödat dig. Se nu vilket hjärta jag har för dig, att jag inte vill dig någonting ont. Men du försöker döda mig. Och i den stunden så omvände sig Saul. Vad var det som David kände i sitt eget liv när han klev fram där och var på väg att ta livet av Saul? Jo, han kom på sig själv med att Saul fortfarande var den som Gud hade smort till kunge. Och han sa ungefär så här om sig själv: nåde mig om jag skulle röra vid Herrens morde. Nåde mig om jag skulle döda honom. Därför att Saul visste vem som hade blivit satt till kung över honom fortfarande. Och på olika sätt så fortsatte ändå Saul att kränka David, att förfölja honom. Sauls son Jonathan blev också förföljd och trakasserad. Och slutligen så blev både Saul och Jonathan, de blev dödade. Saul tog livet av sig själv. Och det fanns skäl för David vid många tillfällen att visa bitterhet mot Saul. Det fanns skäl för David att i många tillfällen visa agg och vrede mot honom. Men ändå så fortsatte han att lyfta upp Saul. Ändå så fortsatte han att vörda honom, att välsigna honom. Att inte lyfta sin hand mot honom. Och det är beviset på en sann ledare i Guds rike. Det är inte beviset på en sann ledare i den här världen. Därför att i den här världen så beter sig inte ledare på det sättet. I den här världen så vakar man över sin position. Man vakar över det som man har fått sig tilldelat och man armbågar sig gärna fram för att kunna få en bättre position. Men så gjorde inte David. Och så är det inte heller vi kallade att göra som ledare bland Guds folk. Så är inte heller du kallad att göra som ledare bland Guds folk. Och vi ska läsa en text till från Andra Samuelsboken kapitel 1 och vers 19. Där vi verkligen möter det som David fortsatte att känna för Saul och fortsatte att tycka om honom. Fastän Saul hade förföljt honom på olika sätt så mycket. Och det var när David fick reda på att Saul och Jonathan hade blivit dödade, så skrev han den här sången, en klagosång över Saul. Står det så här i Andra Samuelsboken kapitel 1 och vers 19. Din prydnad, Israel, ligger slagen på dina höjder. Hur har inte hjältarna fallit? Förkunna det inte i Gat, ropa ej ut det på Askelons gator, för att filisteernas döttrar ej må glädja sig, de oomskurnas döttrar ej fröjda sig. Ni Gilboa berg, på er må ej falla dagg eller regn, ej finnas fält för offergåvor. Till nersöla ligger där hjältars sköld, Sauls sköld ej mer smord med olja. Från slagnas blod, från hjältars hull, vek Jonathans båge inte tillbaka, kom Sauls svärd ej omättat åter. Saul och Jonathan, de älskvärda och ljuvliga, i liv och död ej skilda, snabbare än örnar var de, starkare än lejon. Ni Israels döttrar, gråt över Saul, han som klädde er i schalakan och praktskrud och prydde era kläder med smycken av guld. Hur har inte hjältarna fallit mitt i striden? Jonathan ligger slagen på dina höjder. Jag sörjer dig, Jonathan, min broder. Du var mig mycket ljuvlig. Din kärlek var mig underbar, mer än kvinnors kärlek. Hur har inte hjältarna fallit och stridsvapnen förstörts? Vad hör ni i det här? Finner ni någon bitterhet? Någon agg? Någon vrede? Någon oförsonlighet? Hör ni detta i den här texten? Eller hör ni försonlighet, kärlek, frid, välvilja, uppmuntran? Att fortfarande erkänna att Gud, din kallelse låg över den här personen. Kärleken fanns där fortfarande. Det är tecknet på en sann ledare i Guds rike. Det är tecknet på en sann ledare i Guds rike. David hade så många skäl att visa bitterhet. Han hade så många skäl att visa oförsonlighet. Men jag tänker själva att ha varit nära att bli dödad, att hela tiden bli utsatt för påhopp och påfrestningar, förtal, med mera. Och det David ger tillbaks, det är välsignelse. Det är tecknet på en ledare i Guds rike. Vill du vara en sån ledare för andra människor? Vill du vara en sån som talar väl om andra? Vill du vara en sån som ser potentialen som Gud har lagt ner i andra människor? De gåvor, de tjänster, de kallelser som Gud har lagt ner i andra människor. Eller vill du vara en sån som ser det dåliga i andra? Vill du vara en sån som försöker tala ner andra? Som försöker se det mörka hos andra? Som försöker se allt det negativa hos andra? Eller vill du vara en sån som vill lyfta upp och se potentialen, vad Gud har för kallelse där? Därför att sådan var David. Och han är ett av de främsta exemplen i Bibeln på en ledares efter Guds hjärta. Och ändå så är han bara den som gick före Jesus. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ni vet att på gamla testamentets tid så låg Guds andes kraft och smörjelse över kungarna och profeterna. Över några få utvalda personer. Och David var en av dem. Men i den tid som vi lever så är det inte så längre. Därför att det som Jesus har gjort för oss, det är att utgjuta av sin ande över allt kött, över alla människor. För att det som Gud vill i sin församling, det är att den ska få bara explodera, växa till. Den ska få överflöda i tillväxt överallt. Och då behövs det ledare. Och det är därför du är så viktig. Det är därför du är så viktig. Det som Gud har lagt i ditt liv. Och i ditt liv. Och i ditt liv. Och i ditt liv. Det är därför det är så viktigt för oss som ledare att inte hålla andra människor tillbaks. Att inte begränsa det som Gud har lagt i andra människor, utan att välsigna, att sända ut, att tala väl om varandra. Eftersom vi alla är ledare på ett eller annat sätt. När Jesus tvättade lärjungarnas fötter i Johannes kapitel 13, så gjorde han det, och han gestaltade någonting när han gjorde det. Och i kapitel 13 i Johannes evangeliet och vers 13 så står det så här: ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Det här är ledarskap. Det här var hans lärjungar, och han fostrade dem i ledarskap. Jesus som den främste, han visste vem han var, men han framhävde inte sig själv. Men han var trygg i sig själv. Och så gav han dem ett exempel. Så här ska ni göra mot varandra, ni som är ledare. Det kanske har... några av er kanske har läst om den nye påven som håller på att insättas i Rom. Och ni kan tycka vad ni vill om påven och påvedöme och katolska kyrkan och allt möjligt sånt. Men när jag läste om vad han skulle göra i den här ceremonin som de brukar ha när en ny påve insätts, och de brukar välja ut 12 personer som den nya påven får tvätta fötterna på. Och i normala fall så är det de som då redan så att säga på ett sätt hör till den innersta kretsen, om jag inte har missuppfattat det. Andra kardinaler, präster, jag vet inte vad man kallar dem riktigt. Det är de som den nya påven brukar tvätta fötterna på. Men den här påven, Franciscus heter han, va? Den första eller andra? Första. Den här påven, han begärde att han skulle få åka och tvätta fötterna på ungdomsförbrytare i ett fängelse. Det är respekt, eller hur? Det är ledarskap. Ledare för över 1 miljard människor över hela världen skulle ha kunnat visa upp en härlig tillställning för de som redan är så att säga accepterade av människor. Och så väljer han likväl att åka till de som är minst ansedda, utstötta, föraktade. De kommer han tvätta fötterna på. Och hela världen kommer att förundras. Varför gör man detta? Hur kommer det sig att den här stora högerledaren kan göra en sån här låg sak? Jo, därför att ledarskap i Guds rike, det handlar inte om högt eller lågt. Det handlar om att någon annan äger oss. Att vi i oss själva inte är så stora. Att vi i oss själva är villiga att lägga ner våra liv för andra. För att betjäna andra. Det är ledarskap i Guds rike. David var beviset på det. Därför att han hade det hjärta som Gud sökte. Han hade kanske inte de yttre kvalifikationerna, men han hade hjärtat som Gud sökte. Och därför när Gud ser på dig så söker han också ditt hjärta. Det är hjärtat han vill forma. Det är hjärtat han vill fostra. Det är ditt hjärta som han vill prägla med sin närvaro. Och hur gör han då det? Jo, han gör det genom att du lever tillsammans med honom. i bön, i gemenskap. Om det är så att du strävar efter ledarskap och inte har ett fungerande böneliv, så kan det vara idé att kliva av en stund. Om det är så att du strävar efter en position i Guds rike och inte förstår att du är tvungen att lägga ner ditt eget liv om och om igen för att betjäna andra människor, så kan det vara idé att ta en paus för att ditt hjärta ska få ställas in efter Herrens våglängd. Vi ska läsa ett till bibelsammanhang ifrån. Vi gör så här innan jag läser det, med tanke på det som Ulla sa. Vi reser oss upp, så viftar vi lite grann, vi hälsar på vår granne, säger att vi håller ut i 5 minuter till. Så tar vi några djupa andetag också. Vi är strax klara här. Vi går in för landning här. I Apostlagärningarna kapitel 6. Apostlagärningarna kapitel 6, så står det så här: vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig alla lärjungarna och sa: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige ande. Vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia. Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång, och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Jag ska avsluta med det här. Apostlarna som var utsedda som ledare för Guds församling insåg också själva sin egen begränsning. Att vi kan inte möta alla människors behov, därför att vi är begränsade. Vi är bara 12 stycken. Och när då så många fler kom till tro och blev lärjungar, så insåg man att nu behöver vi lösa den här situationen som har uppstått, därför att det uppstår också konflikt mellan olika grupper i församlingen. Och då valde man att utse 7 andra personer som ledare för att kunna ta hand om de här grupperna. Man delegerade sitt ledarskap vidare till andra. Man skyddade inte sig själv. Man bevakade inte sin egen position, utan man ville se hur Guds rike skulle kunna multipliceras ytterligare. Och det är likadant med oss. För att vi som församling, för att Guds rike ska kunna få multipliceras ännu mer i den här staden, så behöver vi också vara villiga att kunna delegera vidare uppgifter, ledarskap till andra personer. Det är det rätta att göra. Så, som en sammanfattning. Jesus, som är den främste bland oss alla, som kom ridandes på en åsna, kungarnas kung, herrarnas herre, ödmjuk. Ödmjuk var han. Framhävde inte sig själv. Trygg i vem han var. Fast viss om att han var utsänd av Gud. Kommen från himlen. Men gjord till människa. Utgav sig själv. Ända till döden. Döden på ett kors. Han är vårt främsta exempel. Han som gav av sig själv så långt. Om inte vi kan gå i Jesu fotspår och vara som Jesus, vilja bli som honom och fortfarande vill vara ledare, så måste vi tänka till. Därför att då är det fara och färde. Då är det verkligen fara och färde. Då kan vi inte göra eller stå i det som Gud har tänkt för oss. Därför att Gud ser till våra hjärtan. Gud utvalde David därför att han var ödmjuk. Framför Saul så lät han sin ande komma över David. Därför att han såg att det fanns en ödmjukhet i hans hjärta. Det fanns någonting att använda hos honom. Men Davids bror Eliab, han ville framhäva sig själv och blev rasande på sin lillebror. För att han tyckte att han gjorde sig märkvärdig. Du och jag som ledare, vi behöver låta oss formas av Guds hjärta. Vi behöver låta hans ord och hans ande verka i oss. Vi behöver låta Guds, om det är så att vi vill vara ledare och inte låter Guds ord forma oss, tala till oss, så kan vi inte heller vara ledare i Guds rike. Gud måste få tala till oss och forma våra hjärtan så att vi kan bli ödmjuka inför människor, villiga att tjäna både i stora uppgifter och i små uppgifter, villiga att tjäna både när människor ser det och när människor inte ser det. Om våra liv syns 5% av tiden, så är den stunden som är dold, den 95% av tiden, den är mer viktig i Guds rike. Så frågan är, hur ser du på dig själv och ditt eget liv? Därför att du kommer att behövas. Den här församlingen och den här staden kommer att behöva så många ledare för att kunna ta hand om människor som kommer till tro och människor som söker efter Gud. Och därför är du så viktig. Och därför är det som Gud har tänkt för just dig, det är så viktigt. Och det finns två fallgropar. Det ena är att se ner på sig själv. Och det andra är att förhäva sig själv, att göra sig själv så stor. Och det ena kan vi kalla för jante och det andra kan vi kalla för högmod eller stolthet. Båda är lika farliga. Om Guds kallelse vilar över dig och han har tänkt någonting för dig, oavsett vad du tycker om dig själv, så är det som du behöver ta fasta på. Vad Gud säger om dig, inte vad människor tycker om dig, inte vad du själv tycker om dig, utan vad Gud tänker om dig. Det är det som är det viktiga. Och därför så skulle jag vilja, när vi går in i den här bönestunden alldeles strax, att du ger respons på att du vill vara en ledare som formas efter Guds hjärta. En människa som inte vill visa upp dig själv inför andra, hur bra du är eller hur dålig du är, utan som bara vill vara detta enkla redskap inför Gud. Herre, gör mig villig, gör mig formbar, gör mig mjuk. Låt mig inte vara den som står tillbaks på något sätt eller som håller andra tillbaks. Men låt mig vara den som bara uppmuntrar andra, släpper fram andra, tror på andra. Låt oss be tillsammans. Herre, jag ber att du ska använda det som har gått ut idag för att den här församlingen ska vara sig fullständigt olik inom ett antal år, Herre. Vi är si och så många idag. Vi gör si och så mycket i den här staden. Och vi bekänner si och så många människor i den här staden. Och de människor som är här idag och står i olika uppgifter, i olika sammanhang, i samhället, på sina arbetsplatser, i sina hem, i sina familjer. kan tycka att det går mer eller mindre bra. Men Herre, du ser hur mycket värd var och en är inför dig. Din kärlek är stor, Gud. Och du har tänkt någonting för oss var och en. Du har tänkt någonting för den här församlingen. Du har tänkt någonting, Herre, för den här staden. Och jag ber att varje ledare ska ställa sig villig inför dig, Gud. Genom att lägga ner sig själva. Genom att ödmjuka sig inför dig, Herre. Låta dig verka. Herre, jag ber om det. Jag ber om det, Gud, i Jesu namn. Amen.